Tex Borås Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Tex Borås Business presenteras av Tex by Marketplace Borås som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkomna ska ni alla vara till de första skälvande dagarna av hösten 2023. Och idag så ska vi prata med en väldigt kreativ person. Jag gillar ju kreativa människor och vi har nästan som en liten serie med kreativa personer just nu för tillfället. Och han är precis hemkommen dels från en resa, fotoresa och dels från en stor festival som han är med och arrangerar i Göteborg. Mina damer och herrar, låt mig presentera och välkomna Mats Alfredsson.
Tackar, alla ödmjukast. Tack.
Tjenare, tjenare. Du, som sagt, en upptagen man och du har gjort massa det senaste då, men jag är lite mer jätteintresserad av den här streetfotofestivalen som du har varit med och arrangerat nu för tredje året i rad. Kan du inte, vad heter det, ta och berätta lite grann om den?
Det är så här, jag har ju varit verksam som gatufotograf eller streetfotograf som det heter internationellt, en jäkla stor genre över hela världen. Och jag har varit runt i massa festivaler. Internationella festivaler i Miami, Rom, London, Paris. Och det samlar människor med det här intresset från den här genren. Och så konstaterade jag i det läget att det finns ingen sån. Det här är 3-4 år sedan. Det finns ingen sån här festival i Norden, i Skandinavien, och inte i Sverige. Vilket kändes som att det var lucka på marknaden lite grann. Dessutom har vi ett rätt starkt fäste, ett stort intresse, mycket passion för just streetfotografi i Göteborgstrakten. Med många polare som jag är med där. Och då träffades vi några stycken. Och så kände vi så här, vi gör det här. Vi startar en gatufotofestival i Göteborg och så ser vi vad som händer. Vi hade ingen aning om hur mycket jobb det skulle kunna vara med det. Just nu, precis idag, måndag morgon, så är jag precis hemkommen ifrån 4 dagars jobb med den här festivalen. Som vi nu alltså har kört för tredje året i rad. Man känner sig tydligt att nu börjar den sätta sig. Nu börjar det bli ett rätt stort internationellt intresse för den här festivalen. Det sprider sig globalt. I år hade vi mer internationella besökare än någonsin. Vi hade mer fotografer från hela världen som var med och tävlade. En av första pristagarna kom från, nej, det var inte första pristagare, men en av pristagarna var från Bangladesh till exempel.
Jag måste få fråga lite grann. Du säger att det är en massa fotografer från hela världen som samlas i Göteborg under ett par dagar. Och så ska ni ha en tävling. Är det bilder då som tas under de här dagarna som är med i tävlingen? Eller har man med sig bilder från tidigare tillfällen så att säga att tävla med?
Jag viker ut det bara lite grann. Det är så här. Ja. Festivalen är till för att utveckla gatufotografin. Den är till för att inspirera fotointresserade människor inom den här genren. Vi har alltså 2 dagars festival med föreläsare, med grymma föreläsare. Hälften är nationella, hälften är internationella. Vi hade från USA, London, Norge i år. De kommer att föreläsa om sina sitt sätt att utöva den här genren. Sen har vi tävlingar, fototävlingar i 4 kategorier som har varit inför den här. Så folk har fått skicka in bidrag och i år hade vi ungefär drygt 1500 bidrag som kom in då ifrån hela världen. Så vi har haft en kvalificerad jury för att bedöma nominerade och sen pristagare. Och alltihopa det här täcket lyftes alltså nu i helgen då. Vi hade alla föreläsarna under 2 dagar och vi hade utställningar och besökare. Och vi tillbringar den här festivalen på tredje året i rad på en fantastisk plats i Göteborg som är så mycket stryd, så det kan inte bli mer stryd. Det är på Ringön, det är på Vegabryggeriet som är riktigt rå, ruff, skön känsla. Så det går inte att misslyckas med att få in den här känslan i kroppen av äkta, genuin streetkänsla.
Men har ni föreläsningarna på, allting sker på Vega, runt omkring Vega, om man säger så, under de här dagarna då?
Allt sker på Vega. Ja. Och vi med lite grann sån erfarenhet från de festivaler jag har varit på runt om i världen, så är det bra att ha festivalen lite off ifrån cityläge. Inte bara det att det är en skön, grym känsla där, utan det är off från cityläge, vilket gör att folk stannar kvar. Och inte sticker iväg på andra saker eller käkar lunch någonstans och sådär, eller hoppar över vissa föreläsningar, utan nu får vi det samlat. Och jag känner i år, alltså, så här, första gången man gör någonting så vet man inte så mycket, för en gång och sen så upprepar man det. Nu har vi kört det 3 gånger, nu börjar det sätta sig riktigt ordentligt, och just det här namnet Gothenburg Street Photo Festival har börjat sprida sig internationellt, och det är helt vårt mål, och det var det vi ville från allra första början.
Precis. Ja, mycket intressant där. Och om man säger Ringön har ju faktiskt, om vi ska stanna kvar där lite, jag älskar det stället. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket där uppe, och det håller ju bli en kulturell hotspot i Göteborg, just med massa intressanta kulturföreteelser. Det är nya musikklubbar på gång där ute, och det händer väldigt mycket kreativa bolag och småföretag som ligger där ute.
Massor av små coola restauranger. Veckan innan nu så var det ju Ringö-festivalen.
Yes.
Och då var det riktigt crowded. Det var hur mycket folk som helst. Förra året hade vi faktiskt festivalen i samband med den, men det var ett misstag. Det blev för rörigt.
Ja.
I år var vi ensamma. Men miljön, som du säger, är underbar. Och det, jag hoppas att det kan vara ett område ett bra tag som inte blir gentrifierat. Tyvärr håller ju det andra området som vi hänger mycket med, Långgatorna, Järntorget, Långgatorna och så vidare. Frågan är hur länge det kommer att få lov att finnas kvar. Tyvärr ser man ju det här över hela världen. Att coola områden drar kreativa människor.
Absolut.
Och så gentrifieras det, så är inte området coolt längre.
Nej.
De flyttade dit för att det var coolt, så gentrifieras det för att de hade pengar, och sen är det inte coolt.
Nej.
Och det händer överallt, vilket är väldigt, väldigt...
Det är en tråkig utveckling det där, för jag vet, efter att ha tillbringat rätt många kvällar på Andra Långgatan genom åren, så fanns det en gång i tiden så fanns det väldigt, väldigt mycket musikställen, men precis som du säger, efter att det flyttade in människor som ville någonstans bo i den här trevliga miljön, så började de klaga på musikverksamheten som pågick, vilket har inneburit att ett flertal ställen var tvungna att liksom helt enkelt stänga igen, för folk har klagat på det alltså.
Mina personliga åsikter, vi delar dem, känns som. Det är djupt tragiskt. Sista exemplet är ju Fyrens ölcafé på Stigbergstorget.
Exakt.
Som drog jättemycket folk. De hade alltid haft kontor på övervåningen. Det är Bengans skivaffären där. Och så ändrade fastighetsägaren till att släppa in hyresgäster. Och det gick inte många veckor innan hyresgästerna skrek: så här vill du inte ha det.
Nej, precis. Men man tycker ju någonstans, så vet man väl, och fast man flyttar någonstans, tänker jag.
Så tycker vi.
Ja, exakt.
Så tycker vi. Ja.
Ja, precis, precis. Men du sa ju det lite grann innan, du kommer ju från, du jobbar ju mycket med varumärken, du kommer från reklam och marknadsföring. Vad var det som lockade dig in i den branschen, Mats?
Egentligen är det så att hela mitt liv, jag började faktiskt jobba när jag var 17 år. Och idag är jag 67 och har jobbat hela mitt liv egentligen inom mediebranschen. Från allra första början så var jag pressfotograf och var journalist under nästan 10 år. Tröttnade på journalistiken och började fotografera, och sen därifrån så öppnade sig världen med reklambranschen. Jag började i reklambranschen 1988. Tyckte att det var... Jag ville ha en annan typ av liv just då. Jag hade bara jobbat nätter. Jag jobbade extremt mycket. Jag hade så långa arbetsveckor så jag vågade inte ens säga det. Jag jobbade extremt mycket nätter. Och tänkte, reklambranschen låter väldigt, väldigt intressant. Väldigt spännande. Men det var inte mindre jobb. Det var ju rätt mycket jobb där också.
Ja,
men varför reklambranschen? Det handlar rätt mycket om att jag alltid älskat att förtydliga saker. Att paketera saker. Och jag tycker det är en jäkla skön känsla när man får lov att hjälpa företag att bli tydliga. Att hjälpa dem att lyfta fram sin inre kärna i det man står för och få dem särskilja dem ifrån sina konkurrenter eller kollegor och få dem att sticka ut och få dem att tjäna pengar, få dem att växa och få dem att utvecklas. Det har varit min absoluta drivkraft i reklambranschen. Jag jobbade de 10-12 första åren som copywriter.
Från bild till text då, med andra ord.
Från bild till text, men jag har alltid skrivit. Men från bild till text hos copywriter. Och sen så gled jag över, jag vet inte fast vad som hände egentligen. De sista drygt 20 åren så jobbade jag som varumärkesstrateg inom reklambranschen.
Och, jag tänker på det, för du är ju, man hör ju på din dialekt att du är ju inte från Boråstrakten i alla fall. Det kan vi konstatera. Du är väl nere från Göteborgstrakten någonstans, eller?
Ja, det är så här, jag är född i Floda, Lerum. Och växte upp i Floda, Lerum. Mm. Men Floda, Lerum är ju en förort till Göteborg, kan man säga. Det hängde ju alltid inne vid Hjältorget.
Ja.
På vågen.
Precis.
som Nationalteater sjunger om. Livet är en fest, ja.
Precis.
Men sen då när jag jobbade med jag jobbade under en 4-5-årsperiod med lokala tidningar i Göteborgstrakten. Det var Hisingen, Angered, Kortedala, Bergsjön och Rebärsplatsen och de. Så det höll jag på med i närmare 5 år.
Och sedan så gick du över. Men började du reklam på byrå i Göteborg eller hamnade du i Borås direkt? Eller
jag hade nästan aldrig satt min fot i Borås av någon rolig anledning. Jag känner mig som boråsare. Jag har bott här i 33 år. Eller ännu mer faktiskt. Jag flyttade från Lerum upp till Skövde. Jag jobbade där 4 år på Skaraborgs läns Allehanda.
Jo.
Och sen blev jag värvad till Borås Tidning. Jobbade på sportredaktionen på Borås Tidning. Och det var där sen jag tänkte jag måste göra någonting annat med mitt liv. Och då öppnade sig en reklambransch. Men då fanns det en reklambyrå i Borås som heter Holviks. Som drevs av Frank och Lisa Holvik och jag sökte mig dit. De gav mig chansen att få jobb som copywriter. Jag sa till Frank när jag satt i anställningsintervju, jag tror på det här, det kommer bli hur bra som helst. Och så svarade han mig, jag är inte lika säker. det var ett bra sätt att sätta press på mig. Nej, men han tyckte att jag kom från den mörka sidan. Vet du vad den mörka sidan är?
Mm. Darth Alfredsson.
Nej, journalistiken.
Journalistiken, ja precis.
Ja, vi jobbar ju med reklam, det är någonting helt annat. Den mörka sidan, den ljusa sidan är reklamen, den mörka sidan var journalistiken. Så det var liksom två världar, jag bytte värld. Jag klev över till den andra sidan.
Ja. Nej, men det är väl inte så konstigt heller. Borås är ju en framstående byråstad, skulle man väl egentligen kunna säga, va?
När jag började i reklambranschen 1988, då var det extremt mycket reklambyråer i Borås. Det fanns, som de skojade då, det fanns ett antal riktigt bra byråer. Sen fanns ett antal handtag som låg under byråhandtag. Men det var extremt mycket beror, och det beror ju naturligtvis på postorderverksamheten, att alla fick jobb. Det var fotografer, det var reklambyråer, det var provision, det var tryckerier. Så postorderbranschen är ju så här gudfader till hela den utvecklingen.
Men jag kan ju tänka mig att det borde varit rätt ordentlig konkurrens där också under den perioden också, att man måste vara, liksom, nå fram ordentligt till kunderna och sådär.
Ja, det var konkurrens. Men faktum är att jag jobbade som sagt på Holmix, och sen så jobbade jag väldigt många år på Olaus reklambyrå. Och det är klart, vi hade lokala kunder, men vi hade också rätt mycket kunder utanför. Mycket kedjeföretag, mycket modeföretag var det. Så att egentligen kände vi aldrig, av min egen erfarenhet, och så kände vi aldrig riktigt mycket av den interna lokala konkurrensen. Däremot så hände det mycket bra saker i början på 90-talet, jag tror 93-94 någonting, där man skapade det här nätverket, inte det, plus 46-33 tror jag, ja, där reklambyråerna träffades i möten, diskuterade. Och det gjorde man med Borås stads intresse som plattform. Mm. Att det här, går det bra för dem så går det bra för oss. Går det bra för stan så går det bra för oss. Så det var ett fantastiskt bra samarbete då, på den tiden. Vi hade tävlingar internt där vi tävlar om varje år om bästa dagspressannonsen. Det var det annonser på den tiden.
Mm.
Så det var kollegialt skitbra samarbete. Sen fortsatte det väl i olika former, men jag tror idag är det inte på samma sätt.
Det finns ju en massa olika branschnätverk i stan, men kanske inte lika just när det gäller byråbranschen. Jag har inte sett på länge faktiskt. Nej. Det kanske är dags att börja ändra på det. Men det är klart att byråer kanske inte ser likadana ut nu som de gjorde då, med tanke på hur medielandskapet och reklamlandskapet har förändrats.
Det gör de inte. Det är extremt mycket bredare. Det krävs mycket, mycket mer. Det är helt olika. Nya kompetenser. Yrket har ju förändrats jättemycket. Även om jag fortfarande tycker, oavsett om en reklambyrå utvecklas till en kraftfull digital byrå, jobbar bara med digital kommunikation, vilket nästan alla gör idag, och man måste göra det naturligtvis idag, så är det fortfarande idén, den kreativa lösningen, paketeringen, varumärket, som fortfarande är det absolut viktigaste. Jag är lite rädd att många företag glömmer det idag. Det är väldigt mycket bara köp-sälj, klick. Och man tittar mer på siffror än vad kanske det värdet man bygger inifrån. Det gör mig lite ledsen, och det gör mig lite både arg och besviken när jag tänker på det.
Att man missar det. Absolut. Men du, sen så du startade väl en byrå, eller gick in som delägare i en byrå också, Mats, va?
Vi var några stycken som vi var med på en lång resa, flera stycken. Vi passerade den här fruktansvärda turbulensen som var 2000, 2002, 2003 med den nya ekonomin, och där egentligen allting i det läget skulle gå över till att bara handlas på nätet. Ja. Och det startades hur mycket företag som helst. Och sen gick det ju hur mycket företag som helst i konkurs 3 år senare. Dessutom, och vi blev uppköpta av ett företag i Stockholm. Alltså det företag som jag jobbade på då i Borås blev uppköpta av ett företag i Stockholm. Alltså kurvan var bara rakt upp. För man behövde inte tjäna pengar på den tiden, utan det var hur många anställda man hade ungefär som var viktigt. För att alla ville få någon form av exit eller sälja eller få riskkapitalister att komma in och satsa på bra idéer. Men det var ju den så kallade, vad heter ju, IT-bubblan då. IT-bubblan sprack rejält.
Man kan nästan säga ändå att jag tycker att vi är lite där nu igen, om man tittar på det.
Den stora skillnaden är att när det skedde, det fanns en jävla massa bra idéer, kloka tankar. Problemet var att det gick för fort. Problemet var att tekniken fanns inte där. Tekniken räckte inte till någonstans. Bellco kunde inte handla på nätet på det sättet de blev utkastade. Det gjordes för avancerade, tunga lösningar. Och kanske framförallt det som är det viktigaste, även idag med allting som händer, att beteendet hos målgrupperna fanns inte där. De var inte vana. De var inte vana att handla på det sättet. Och därför gick det för fort. Därför satsades så mycket pengar. Och därför hängde inte ekonomin med. Och då sprack det till slut. Lite grann så.
Ja, ja. Och hur stod ni er i detta?
Jo, då gick ju det bolaget som jag jobbade. Jag var inte delägare i det. Gick konkurs, som många andra. Och då precis i det läget, i maj 2003. Då startade jag och några kollegor Mecca reklambyrå. Jag blev vd på Mecca reklambyrå 2005 och drev det då i 16 år innan vi sålde det till Consid, som är ett it-konsultföretag som gick in och var intresserade av oss, intresserade av våra kreativa lösningar och vår uppmärksamhet och positionering på marknaden. Och så köpte de oss. Och för oss var det, vi strävade faktiskt efter sådan lösning beroende på, alltså man måste alltid, när jag sa jag är 67 år idag. Det är en tuff bransch att jobba i, reklambranschen. Absolut. Hur länge ska man jobba tills man, innan man blir en belastning?
Om man säger så här då, att när började tankarna på försäljning och avyttring liksom började? Har ni letat länge efter en lösning innan det blev av, så att säga?
Alltså grejen var att alltså, det är ett viktigt ansvar att tänka på att trygga anställningar, trygga arbetstillfällen, agera schysst mot kunder. Allting kan ju hända i en försäljning. Så att det var styrelsens absoluta ansvar att jobba med det här redan i tidigt skede. Jag kan inte säga vilket år vi börjar, men alltså innan försäljningen så pratade vi mycket om det här, kanske 3-4 år i alla fall. Och vi hörde oss för, vi tittade runt omkring, men det var ingenting som passade. Och så fick vi den här kontakten med Ekosid, och det kändes ändå vara en skitbra match. Och till slut så genomfördes den affären då.
Var det en lång process med Consid?
Nej, det var det inte. Consid är ju ett fantastiskt bolag som när de träffade oss så hade de, tror jag, 800 anställda. Och det här är ju början på 2019. Mm. Idag har de över 2000 anställda, 2 miljarder i omsättning, och de är vana att göra allting extremt professionellt. Och det är hyfsat snabba processer. Så att det gick våren 2019, sen offentliggjorde vi ju det i maj 2019. Så där.
Så sen så, ja. Men du som då har gått från, alltid haft fullt upp så där, man tittar på det nu, man kan ju inte säga direkt att du har trappat ner efter din exit så där. Hur länge hade du planer för att ta upp fotograferingen och göra de här sakerna du gör nu redan tidigare? Eller?
Jag har ju hållit på med, fotograferingen har jag ju hållit på med just med streetfotografering och utställningar och workshops och sådana saker. Det har jag hållit på med hela tiden sedan 2010, parallellt med Mecca. Jag har väldigt, väldigt svårt att sitta still. Jag blir fruktansvärt uttråkad rätt fort, så jag måste ha någonting, det måste hända saker.
Ja.
Så att den dagen när vi började prata om att vi måste tänka på successionsordningen, då fick jag lite snoppa lite, vad fan ska jag göra nu? Men sen klickade jag det på plan. Nej, men jag ska ju fortsätta utveckla det jag gör parallellt.
Mm.
Jag har ju ett, vad jag kallar för ett litet aktiebolag som har legat och puttrat hela tiden, som har sysslat med utställningar, workshops, just streetfoto, sälja bilder och sådana saker. Mm. Nu kunde jag ägna mig 100% åt det. Men sen eftersom jag är med mig hela det här med från byrån med reklambyråverksamheten och varumärkesdelen och typ av det här, så går jag in här och var och agerar också rådgivare pro bono. Men det är rena, oftast rena pro bono grejer bara för att jag tycker det är kul att göra det.
Nej.
Man behöver faktiskt inte tjäna pengar på allt.
Ibland kan det vara bra.
Ja.
Men du, jag tänker liksom just om vi ska titta lite grann då på streetfotogrejen. Vad är det som är så fascinerande med just streetfoto där, Mats?
Först är det rätt kul för att när jag fick de här basic-frågorna där, så satt jag och förberedde mig som fan igår kväll. Var lite helt kass i huvudet efter 4 dagars festival, och så skrev jag ner massa svar här.
Ja.
Jag tittar på det en enda gång. Du har fått igång mig.
Ja, ja.
Vi har fått igång med.
Jag bara, det brukar inte vara så svårt faktiskt.
Nej, när du pratar om streetfoto då, så kommer jag säga, jag tror att det är den absolut svåraste fotogenren som finns, eftersom det handlar om att dokumentera snabba, hastiga ögonblick i den urbana miljön. Och det är i princip alltid, eller det är alltid människor med. Och det är, man arrangerar aldrig någonsin en bild i en gatufoto, utan man tränar sitt sinne på att se sådana saker som andra människor oftast inte ser. Små detaljer. Det kan vara liksom någonting som händer i förgrund, nästa skede, det som händer i bakgrunden som samspelar. Det kan vara allt från färger till linje, grafik, händelser. Man kommer med en rollator, en kvinna kommer med en barnvagn bakom. Sådana, man tränar sinnet på att se sådana saker. Och det är fruktansvärt kul grej att det är alltså, det för ditt mindset, så håller man det igång hela tiden. Sen är det en viktig del också faktiskt. Vi som håller på med gatufoto i hela världen på olika nivåer, vi dokumenterar våran samtid idag för framtiden. För att nästan alla jag pratar med tycker om att titta på gamla bilder ifrån, vi säger 50-talet, 60-talet, 70-talet. Fan, vilka coola kläder de har. Vilka frisyrer, hur häftigt det ser ut. Och det är de bilderna vi tar idag. För att visa hur våran värld ser ut idag. Men vi gör det på ett kreativt sätt. Det ligger i, det är en konstform. Och vi gör det på ett kreativt sätt. Vi visar upp det så att det blir intressant. Vi berättar historier, berättelser om människor och om den tiden vi lever idag. Om det vore förbjudet att ta den typen av bilder, så skulle vi kanske om 40-50 år se tillbaka en tid där vi inte kan se hur det var idag.
Nej.
Så därför tycker jag att det finns en skyldighet i det här också. Sen ska man naturligtvis vara ödmjuk, respektera människor och så här, men oftast när man talar med bilder så pratar man inte med folk, utan det händer i ett snabbt skede, så passerar man och går vidare. Men det är en utmaning och det är rätt mycket adrenalin, och man tränar sig framförallt också på att se människor och läsa in människor och förstå människor. Vissa typer väljer man att inte fotografera, för det lär man sig med åren, det där kommer inte bli bra.
Nej.
Eller det kommer inte bli bra för mig. Min dotter sa till mig en gång, pappa, en dag så kommer du åka på en stor jävla fet smäll. Men det har inte hänt ännu. Och jag tror att det beror väldigt mycket på hur jag själv som fotograf beter mig när jag är ute med kameran. Jag gömmer mig inte, jag smyger inte, jag fotar helt öppet och jag gör det oftast med ett leende. Och om någon frågar, varför tog du en bild på mig? Vem kan motstå när jag säger tillbaka, du är så jävla snygg.
Nej, det är klart.
Du ser bra ut, du är ascool. Mm. Är jag? Ja. Mm.
Det är smickrat. Men ja. Alla gillar väl någonstans den typen av bekräftelse också. Så att,
ja.
Jag tänker mig.
Ja, ja. Men det är väldigt så här, man tränar sig själv. För mig är det så. Jag tränar mig själv. Tränar mig själv och vara aktiv. Jag tränar mig själv och vara social. Och se andra människor och respektera andra människor. Och framförallt lär jag mig hur människor fungerar. Beteende. Och det har jag alltid varit intresserad av. Mm. Beteende.
Precis. Jag tänker, när du började din bana som fotojournalist och är fotograf. Om man säger, hade du upptäckt streetfotograferingen redan då, eller var det någonting som kom senare?
Ja, där var ju 78, 77, 78 eller någonting som jag började med det. Jag höll på med det ungefär 10 år då. Jag både skrev och fotograferade. Jag tror inte att begreppet streetfotografi fanns ens då. Det var nog mer dokumentär och fotografi. Men jag märkte ju sen när jag började fotografera street 2004 och 2005. Det var den nya så här, digitaltekniken igen. Eller när den kom och började fungera på ett bra sätt. Då upptäckte jag ju väldigt snart att det här har jag gjort förut. Och det var ju just när jag jobbade på det analoga sättet i reportageform. Jag tyckte ju jäkligt mycket om att göra den typen av feature-grejer med miljöer och sånt.
Om man tittar rent tekniskt och om man säger fotografering i sig, du sa det lite grann. Jag kan tänka mig det att ni som går ut på stan och fotograferar, förr i tiden så när det analoga systemet så att säga, när man var tvungen att framkalla filmer, så var man väl tvungen någonstans att välja på ett helt annat sätt vilka bilder du kunde ta. Idag med den digitala tekniken så kan man ju, jag menar, fotografera precis hur mycket som helst utan några egentliga problem, mer än att man får massa material att gå igenom då.
Ja,
det är en befrielse, tänker jag.
Ja, på sätt och vis, men man får ju, som du var inne, man får ju också så extremt mycket mera skit. Så jag tror jag är med mig där, fortfarande med mig det här analoga sättet att faktiskt vara lite mer varsam. Inte bara för att jag tar jättemycket bilder betyder inte att det blir mycket bra bilder. Utan jag försöker vara försiktig. Men jag har ju framförallt lärt mig att välja rätt snabbt vad som är bra och vad som är dåligt.
Precis. Dina förebilder, vad har du för förebilder inom fotografering?
Inga egentligen.
Inga alls?
Den frågan kommer ju rätt ofta, ibland tänker man på den också. Nej, jag väljer att inspireras av många. Vill jag ta festivalen som var nu i helgen. 8 extremt duktiga streetfotografer. Man blev jätteinspirerad av alla. Alla hade sina olika stilar. Så jag tycker det är viktigare att studera vad gör andra. Man får aldrig lov att kopiera någon, men man kan bli inspirerad av deras sätt att tänka och deras sätt att närma sig miljöer och ögonblick. Så vill jag inte låsa mig vid att bli inspirerad av något speciellt, utan att titta på många. Att alltid vara närvarande i se vad gör andra.
Precis. Så du menar att egentligen så man är initierad så kan man se på fotot vem det är som har tagit det, om man är bekant med stilar, så att säga.
Det går i vissa fall, ja. Det gör det absolut. Det finns, men då har vi kommit tillbaka till det här igen som är viktigt med uthållighet, vara konsekvent, bygga varumärke, att inte hoppa hit och dit, för det är aldrig bra. Och det kan man väl se, det handlar ju om all typ av marknadsföring. Jag har ju varit inblandad i lite diskussioner om kulturverksamheten i Borås och sådana saker i det sista. Och det kommer tillbaka till det igen. Med uthållighet, konsekvent, tydliga idéer och orka fullfölja.
Precis. Du är ju faktiskt på alldeles, du har ju ett samarbete som har pågått ett par år med Abesita, vad heter det? Pop och konst heter det?
Abesita Popkonst och Foto.
Just det, så heter det.
Som är helt fascinerande museum. Det är lätt att bli hemmablind och lätt att tänka. Det är ofta så att man kan se det man har närmast, men Abesita Popkonst och Foto, de har verkligen jobbat med uthållighet genom åren och de är definitivt ett av Sveriges absolut främsta fotomuseum. Och sen har de en otrolig samling inom popkonst genom Precis. Bengt och Berit Stigmark.
Absolut, absolut. Ja, jag vet att du har ju varit med och byggt upp en hel avdelning, eller om man säger en utställningsverksamhet kring streetfoto, och du kommer själv att ställa ut det här. Vad nu i slutet av september, vad kan vi förvänta oss av denna utställningen, Mats?
Ja, avdelningen jag har jobbat med några år nu, det heter Room for Street. Och då, men då bjuder jag in inspirerande gatufotografer från olika håll. Både svenskt, nationellt, internationellt. Men det jag ska göra nu, det ligger utanför den avdelningen. Och jag fick en fråga. Jag fick en fråga om jag ville vara med och fotografera en utställning som kallas för Boråsare. Och det finns, tycker jag, en rätt stark, bra, kreativ idé bakom titeln och vad utställningen ska innehålla. Den innehåller porträtt, kreativa porträtt. Inte bara huvud så här, utan miljöporträtt. Och text som har skrivits av en person som heter Malin Hellström på Bostäder i Borås. Vi speglar 16 stycken personer med olika bakgrunder, olika nationalitet, olika identitet, genus, skillnader naturligtvis, åldersskillnader. Alla är väldigt så här, olika i sitt sätt att uttrycka sig, sätt att vara. Men alla har, oavsett hur man ser ut, var man kommer ifrån, vad man har för identitet. Och vi kommer visa upp de här 16 personerna i ett rum då. Och man kommer ju känna det här väldigt stort. Det här är väldigt mycket olika typer av människor, olika mycket tankar. Men alla har en sak gemensamt. Det är att de är boråsare. Så att betyder att det spelar ingen roll vem man är, hur man ser ut, vad man tänker. Det knyter ihop oss, det är att vi bor i den här staden. Mm. Som jag säger, från den fantastiska staden. Och att vi har den saken gemensamt. Det vill vi belysa med den här utställningen och de här tankarna. Och hur människor uttrycker sig, vad man tänker och så vidare. Jag tycker det är en väldigt spännande utställning. Jag tackade ja till att vara med och fotografera den, för att jag hade gjort en liknande grej i ett projekt med Borås stad tidigare på Norrby. Som kördes utomhusutställning på Norrby förra året.
Hur länge har du arbetat med denna utställningen?
Under det här året.
Under detta året?
Ja, jag har gjort. Så nu blir det vernissage i slutet av september.
Mm. Och håller på fram till januari, så det finns gott om tid. Ja, så vad händer på själva vernissaget? Kommer ni, blir det lite seminariesamtal? Får man träffa personerna som finns på bilderna, eller vad tänker ni?
Vernissagen på Sita har, det är oftast inte bara ett vernissage, utan det är oftast är det 5 nya utställningar varje gång. Det är därför som är unikt med Sita. Varje gång det var 3 utställningsperioder, och varje gång är det 5 nya utställningar som kommer. Så att det, alla utställningarna presenteras. Fotografer och de som ligger bakom intervjuas. Jag tror absolut att rätt många av de personerna som är med på bilderna kommer att närvara och vara inbjudna där. Mm. Så ja, det kommer bli spännande.
Ja, ja, vad roligt. Du nämnde ju innan också att du har ju svårt att hålla tyst i världen. Och nu har du pratat och varit ute lite grann i den serien. Kulturdebatten, det sista här. Hur kommer det sig, varför väljer du dig att engagera dig i så många saker, Mats?
Du var inne på att det var svårt att hålla käft. Nej, men det är så här. Även om jag inte är född och uppväxt i Borås, så har jag sagt att jag har bott här i snart 35 år. Jag känner mig som en genuin boråsare. Jag älskar Borås. Jag tycker skitmycket om att bo i den här staden. Jag bor mitt i stan och jag tycker det är en fantastisk plats att bo på. Men jag tycker också om att engagera mig. Jag har ju, när jag jobbade som vd och strateg på Mecca, så jobbade vi med Borås stad i rätt många år. Jag kommer inte ihåg nu hur många år det var, men det var rätt många år som vi jobbade med Borås stad och Borås stads utveckling och allting som händer. Det är svårt att släppa det. Så här, tycker jag det är svårt att klappa det ansvaret. När jag då ser, alltså jag kommenterar ju definitivt inte allting som händer. Jag är inte den typen av debattör som lägger mig i allting och skriver på på insändarsidor och sådär, utan min egen Facebook-kanal, och så uppmärksammas det, och så händer det någonting kring det. Men när jag ser att det tas beslut som jag tycker, personligen då tycker, beroende på min erfarenhet med marknadsföring, kommunikation, paketering, positionering och saker, när jag ser att man tar felaktiga beslut, då är det lite svårt att vara tyst. Jag är inte den personen som bara klagar, utan jag vill säga så här istället, liksom, det är fel på grund av det här. Ni borde tänka om. Och ibland så känner jag så här, och det har man ju sett i alla år när man har jobbat med företag inom både business to business och konsumentsidan, att man har fantastiska koncept som fungerar alldeles lysande, som drar människor, som intresserar människor, som gör människor stolta och så vidare. Och så kommer det in, så förändras organisation. Och så vill man sätta ner sin flagga på molnen. Vill man göra sin grej. Så det naturligtvis kan bero på en massa olika saker att det blir så. Men det är inte alltid att de besluten faktiskt är bra. Och det är så här, nu handlar inte bara det som jag händer i Borås, utan det kan man se överallt. Att man förändrar saker för att det ska förändras. Och ibland behöver inte saker förändras. För att en av de viktigaste sakerna när man bygger varumärke, när man utvecklar saker och så här, positionerar någonting, sätter någonting i huvudet på folk, det handlar om uthållighet och att vara konsekvent. Det var som våran gatufotofestival. Nu körde vi tredje året. Det var den bästa hittills. För nu börjar det sätta sig. Och det kommer att sätta sig mer och mer längre vi körde. Och då när jag känner att man börjar förändra bara för förändringens skull, då kan jag inte låta bli att reagera. Just i det här fallet som vi pratade om först, det var ju sommartorsdagarna. Allt har varit 7 veckor. De sista 3 veckorna har varit ljusna för människor som kommer hem från semestern. Varit ut i världen kanske. Varit i Varberg eller var du har varit. Kommer hem, börjar jobba. Träffas igen alla de här människorna på stan. Jag kom efter den fjärde sommartorsdagen. Det var mitt i sommaren. Kom jag från en brudlande härlig kväll i Göteborg. Mängder av människor ute. Det vimlade av människor överallt. Göteborg, Göteborg naturligtvis. Tog bussen till Borås. Gick genom stan. Och det ser ut som... Det kändes som det hade släppts en atombomb eller någonting. Stendött. Mm. Det var mitt i sommaren. I juli. Ja. Och det var stendött.
Precis.
Och kunde inte jag hålla mig. Då satte jag mig fram i datorn och så skrev jag, vad fasen är det som hände? Varför slaktar man ett koncept som faktiskt gör människor stolta, som gör människor glada, som får människor komma till stan? Det handlar inte så mycket om artisterna. Det har ingen betydelse. Det handlar om att man är konsekvent och har en uthållighet med någonting. Det reagerade jag på.
Mm, mm. Och har det uppmärksammats i rätt kretsar, så att säga, kritiken som du hade? Har det blivit någon dialog om detta?
Vad som är rätt kretsar, det vet jag inte. Dagen efter jag hade gjort det här inlägget, det var ju sent på kvällen jag gjorde det här inlägget på min egen sociala media, så ringde Borås Tidning. De tyckte det var intressant i alla fall, så jag vet inte om det var rätt kretsar, men det var ju ett sätt att komma ut med. Det var ju ett sätt att komma ut. Och sen är det ju så att jag har mött extremt många människor ute på stan, på restauranger, på pubbar och så vidare, som har kommit och tackat personligen för att de tyckte att det var skitviktigt att det kom upp. För de är förtvivlade för att vad som håller på att hända.
Mm. Men tycker du att folks engagemang är lågt överhuvudtaget? Tycker du att fler människor ska engagera sig?
Jag tror alltid att det är svårt. Alltså, det kan man ju tycka och vilja, men jag tror alltid att det är svårt. Jag tror alltid att varje sak som blir bra, varje sak som händer, måste ha en liten kärna med, alltså, människor som har passion, med människor som har drivkraft. Alltså, tyvärr är det ju lite grann så, ju fler människor som engagerar sig i just kan missuppfattas där, men det är bra många människor engagerar. Det behövs ju att det är många som engagerar sig, men det måste vara en kärna inom allt som driver saker. För annars så blir det ingenting av. Det måste vara några som håller i det. Stenhårt. Och det är ju ungefär samma som den diskussionen som har kommit upp då med det som jag också tycker saknas. Det är ju den riktiga musikscenen inte i Göteborg, utan i Borås.
I Borås, ja, precis.
Ja, det har ju funnits ställen som verkligen var musikscener, men som inte längre, som inte finns. Och det får inte vara ett projekt, eller det måste bli ett projekt. Man måste ha ett start, man måste ha ett mål, en datum när det här är genomfört. Alla saker som inte är ett projekt blir aldrig av. Man kan hålla på och prata om det i åratal. Vi ska göra det här, vi ska göra det här. Man kan ha möten, man kan ha förstudier, man kan ha allt möjligt. Men om man inte sätter 2025 ska det här vara klart. Då tror inte jag på det.
Men du, om man nu är lite intresserad av streetfoto och vill förkovra sig lite mer i denna ädla konst, vart tycker du att man ska bege sig då? Eller vart ska man in och kika någonstans på nätet till exempel?
Om man är nummer ett fotointresserad och tycker att den här delen med gatufoten låter spännande och intressant, så ihop med att vi drog igång festivalen i Göteborg så startade vi Sveriges enda gatufotoförening. Jag vill inte kalla det för fotoklubb, utan för en gatufotoförening som bara intresserad sig för gatufoto. Och efter vi startade där alltså i juni 2021, och nu är 2023, vi är en av Sveriges största fotföreningar, över 180 medlemmar. Så att Göteborgs gatufotoförening bör man söka på och ta kontakt med och vara med på några träffar, fotobox på stan, och möten där vi har föreläsningar. Då träffar man likasinnade människor. Det är en bra väg in. Det är många som kommer in den vägen.
Ni verkar vara ett härligt community. Jag har ju följt det lite grann här de sista åren, så att jag har ju lite koll på det. Sådär. Ni har bland annat väldigt, ni brukar göra gemensamma vandringar i Göteborg, har jag sett också väldigt mycket.
Ja, det gör vi nog 5 gånger per år ungefär. Ja. På våren och hösten. Och det är mer, det blir mer som, man kanske inte går ut och tar de bästa bilderna då, utan det är ett mer sätt att umgås, ha kul och byta erfarenhet, dricka lite öl, ha en god lördag tillsammans. Så.
Det ska man aldrig förakta det.
Nej.
Men toppen Mats, nu har vi pratat jättelänge och jättemycket om både fotografi, reklambransch, tidningar och musik. Så jag är jättenöjd. Jag hoppas att du är nöjd med detta också.
Jag är jättenöjd. Det är väl som alltid när man fick lära snacka, vad sa jag?
Ja,
jag tycker det är viktigt att jag tycker det är skitviktigt att människor tycker, att människor tar debatt om det var som Ulf Lundell sjöng i en av sina låtar, en av hans senaste, när de hans senaste platta han gav ut. Det är ett gammalt citat, men han sa, och det här tycker jag man skulle kanske avsluta med, jag tycker det är skitviktigt, om alla tänker samma, är det ingen som tänker.
Det var väl ett fantastiskt slutord. Tänk på det, alla ni där.
Ja.
Precis. Men du, Mats, vi syns längre fram och jag kommer att komma på vernissaget. Vad var det? 28 september?
28, precis. Abusita.
Då hoppas jag vi ses där.
Ja, det gör vi. Ha det gott. Tack.
Ha det fint. Hej.
Hej då.